Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av evighetsmaskinen Pappapodden med Nisse och med Manne. Det är avsnitt nummer 581 menar jag. Gud, vad konstigt det skulle vara.
Rut fyllde 11 år igår, vilket bör betyda att vi hållit på 11 år nu eftersom första avsnittet handlade om hennes födelse.
Första avsnittet var ju också ett, det var ju ett sånt här klassiskt poddavsnitt som är även ett inställt poddavsnitt där, ett poddavsnitt.
Exakt.
För det spelade vi ju in en gång till. För att det var, jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde att det stökade. Men det var någonting.
Inte?
Nej.
Det var ingenting som stökade.
Nej, vad var det?
Det var vår producent Erik Klarén, som jag också gick på Adolf Fredrik med och gjorde Radio AF tillsammans med för många år sedan. Han sa liksom att ja men fan, det är bra, schysst, snyggt jobbat. Bokade in en ny inspelningstid. Och så sa vi, men du, när läggs det upp det här avsnittet då som vi har spelat in? Och så han, ja men det kommer, det är lite så här grejer som jag ska fixa med det och sådär. Men bryr du inte om det, kom och spela in nästa avsnitt. Mm. Och det blev första avsnittet. Och först när vi hade spelat in det avsnittet så kunde han erkänna att det var skitdåligt. Det som det allra första vi gjorde. Att han tyckte liksom att det var inte, det kunde vi inte ha för det var för dåligt. Och jag minns att i det avsnittet som aldrig sändes så ville jag vara lite edgy. Så att jag hade ett ämne som var att jag blir gladare när Iris leker med de sötaste barnen i barngruppen som verkar ha status. Alltså, och då var ju hon bara 2,5 år, så det var lite kontroversiellt att jag, alltså att jag berättade om den glädje jag kände när hon umgicks med mer statusfyllda personer på, i gruppen, det vill säga söta personer, för det är mest det som ger status när man är 2,5 år.
Ja, det är sällan andra.
Och det var ju liksom så här, det är ju ett konstigt ämne att börja med och presentera sig för allmänheten med, kanske. Så jag tror det var mitt fel.
Ja, men det är otroligt pedagogiskt av Erik då att inte säga att det var dåligt. Nej, utan mer så här, bara gör det till och så och då erkänna. För istället att vi går in med dåligt självförtroende och spelar in ett avsnitt och börjar känna oss värdelösa. Jag träffar ju för övrigt Erik alltså inte dagligen men flera gånger per vecka nu för att Supermercado som då är butikerna som Gran Gourmet som jag då jobbar åt och levererar spanska råvaror för har ju två butiker, en på Visingestam och en i korsningen Kommendörsgatan, Sibyllegatan och Erik bor på Sibyllegatan i den korsningen, så att jag springer
han
på
har
honom.
Inte direkt någon innerstads aura han har ju, inte med, Östermalms aura han bodde ju typ Kärrtorp eller något sånt där i Tradhus.
Men jag tror att, om vi säger så här, han skilde sig också i samband, alltså något år eller så innan jag. Och precis som jag så tror jag att han det här vet jag ingenting om, nu bara spekulerar jag. Precis som jag så tror jag att han utvecklade en sida av sin personlighet då som fick blomma ut fullt ut efter skilsmässan. Okay. Och då tror jag att den här Östermalms killen kom fram ordentligt. Och det här är ju inte, han är ju inte en Östermalmskille som går runt med dunväst och jeans och jobbar på någon finansgrejsimojs. Det är ju inte den Östermalmsauran utan han har väl mer en Östermalmsaura av den lite mer intellektuella typen.
Jag förstår.
Lite mer att han går runt med typ en duffel och vad heter det, portfölj, alltså så.
Och läser en bok vid en marmorbardisk.
Ja, men lite mer den auran har han ju.
Minispaning, jag har så många saker som jag vill ta upp nu så jag ska försöka leda på dem. Dels så ska vi prata om ditt jobb för Supermercado, att jag har fått lyssnareaktioner att de tror att det är spons.
Jaha.
Och sen så ska vi ta upp... helvete, jag tappade tråden på... Jo, minispaningen är att Östermalms mode alltså de här tidlösa kläderna som östermalmare har och även som är liksom om man är snobbig, moderat och bor på Östermalm även så här, folk som inte bor på Östermalm utan är Katrineholm, Strängnäs Ulf Kristersson har också den här stilen och även Ebba Busch Thor som är att när man är ledig så har man en V-ringad tröja med skjorta och sen så har man ett sånt här hästtäcke på sig typ en barberjacka, antingen av oljeroxmaterial eller en glansig hästtäckjacka med manchesterkrage. Det är ju, till och med när jag gick i mellanstadiet så hade typ elevrådsordföranden som var lite höger och snobbig hade sådana kläder.
Ja, och Carl Bildt hade ju det på 60-talet då när han debatterade mot Olof Palme och sådana där. Alltså det är ju tidlöst helt enkelt.
Ja, det är ganska lätt för de som är lite höger och lite konservativa och lite snobbiga att veta till det som gäller. Fredrik Reinfeldt bröt ju mot det där. Mm. Han tyckte inte man skulle ha sånt och han tyckte heller inte att man skulle ha exklusiva smycken och sådär.
Han blev ju Gants förgrundsgestalt.
Verkligen. Alltså egentligen så är ju Gant lite samma, så det är inte så långt ifrån.
Ja, fast Gant är ju en folkligare version av typ något så här Ralph Lauren-aktigt. Alltså det är ju lite men det han Fredrik Reinfeldt tillhör den här generationen, alltså socialister som liksom alltså när det inte längre var comme il faut att ha slips när man hade sådana jobb utan man har liksom kostym men man har liksom ingen slips till skjortan för man är ju, man bryter ju, man är lite galen och så att man köper liksom inte då skräddar sydda kostymer utan de är off the rack så att säga och sen så har man en Gant pullover motsvarande Opa Chinos typ och är så här härligt folklig.
Verkligen. Min spaning är att det som är fascinerande det är ju att de här kläderna nu för tiden i alla fall är så här ganska ovanligt billiga om man ser till andra så här starka varumärken.
Mm.
Att du vet så här en barberjacka kostar kanske så här 3000 kronor vilket nu för tiden är inte ens en mellanklassjacka utan den är liksom billigare än typ en North Face-jacka eller en Gillindeberg-jacka eller en, ja, egentligen vilken jacka som helst som är från ett starkt varumärke.
Men vad heter den som alla har? Både Ortentuggarna och Östermalms personerna. Vad är det för märke? Vad heter som alla? Moncler. Det är ju också snordyrt.
Moncler är svindyrt och det är ju något annat. Men mycket av det här, av de här klassiska så här, jag röstar höger och bor på Östermalm eller vill bo på Östermalm är väldigt billiga märken. Alltså, och då tänker jag på Barber, på liksom Ralph Laurens vanliga basutbud, på Gant och även då på Lyle & Scott. Ett sånt här märke som i alla fall, ja, men fortfarande lite grann som anses som så här lite snobbigt, lite
Lacoste.
Höger.
Lacoste har du också.
Lacoste, absolut. Alla de här som vi nämner nu är liksom lite åt det billigare hållet.
Fast det är väl så här, måste jag säga, Manne, att det är ju relativt sett billigt. Jag menar, du kan ju fortfarande, alltså om du köper en piqué,
det är dyrare än H&M eller Zara, absolut. Ja.
Att det är som att om du köper en piqué på Ralph Lauren, nu vet inte jag, det var länge sedan jag gjorde det, men när jag köpte dem så kostade de kanske runt 800 spänn. Jag vet inte om de ligger kvar där, eller 900 nu kanske, eller någonting.
Jag har dålig koll, men det är något sånt. Ja, absolut.
Ja, och då är det ju så här,
om eller 1 och 2 kanske man kan tänka sig.
Ja, jag har ingen aning, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar för en bit tyg, kan man ju tycka. Men det är ju om man ställer relation till allt annat som det blir dyrt. Och då finns det ju liksom, om vi då tar H&M, om vi nu bortser från hela den här sweatshop-debatten och allt det här med liksom alltså slit och släng grejen. Det här, vad kallas det här modet? Alltså wear and tear, wear och kasta bort. Alltså att man köper någonting som man har en gång på en Instagram-bild och sen så slänger man det typ. Bortsett från hela den diskussionen av liksom miljöpåverkan och vad heter det, arbetsförhållanden, så är det ju för mig idag obegripligt varför jag skulle köpa en piqué med en krokodil på för 1200 när jag kan köpa en exakt likadan utan en krokodil på H&M för liksom då tre gånger så lite typ. Men
just det, men då profilerar man sig som liksom lite exklusiv mot dig som har H&M. Men om jag tittar här, nu gick jag in på Care of Carl bara för att kolla vad det kostar, och då kostar en Ralph Lauren piqué 1 och 3, en Lacoste ungefär lika mycket, men just på då liksom Care of Carl som inte har H&M-grejer, då sticker ju det ut som liksom är lite billigare. Och Barber, som vi nämnde, det är det billigaste av allt. Mm. Det är liksom, det kostar 900 spänn, det klassiska snobbmärket.
Ja.
Men om du tittar på Gran Sasso,
ja,
så kostar det liksom 2500 för en piqué.
Ja.
Och även Morris Heritage, ett svenskt, ganska nytt märke, kostar 2000. Märken som inte förknippas med lyx och flärd och snobbighet är betydligt dyrare än de här. Stenströms 2300 för en piqué.
Just
det här är ju spännande.
Men det, men det är ju också det här, det finns ju också det här modet som ju exemplifierades väldigt starkt i tv-serien som var så på tapeten, som tog slut här, om den här familjen, Murdoch-liknande familjen som jag nu har helt tappat namnet på. Vad hette den tv-serien?
Bara för det så
Arvingarna vill jag kalla det för, men det heter den inte.
Nej,
men du vet vad jag menar, och alla ni som lyssnar vet vad jag menar också. Det här TV
media, Succession heter
Succession,
det.
Just det. Arvingarna tycker jag, det skulle jag hetat på svenska om det hade varit 80-tal.
Ja, verkligen.
Men där kännetecknas ju klädstilen av det här otroligt exklusiva men otroligt diskreta, att man har en hoodie som kostar hur mycket som helst. Som kostar hur mycket som helst, fast det ser ut som att man har köpt den på typ H&M, om man inte känner till koderna och vet vad det är för någonting.
Putin har ju mycket det också. Det Loro Piana, det är liksom en
vem sa du hade
tröja
mycket det?
I babe. Vladimir Putin.
Ja, Putin. Ja,
ja, en baby kashmirtröja kostar 15 000 kanske. Och sen så finns det också t-shirts i Vikunja som kostar 30 000. Och det är ingen logga eller något sånt alls.
Nej.
Men i alla fall, ja, det var en minispaning där. Att de här, och jag hittade också på Care of Carl Lyle & Scott. Det var det billigaste av absolut alltihop. Det var längst ner i ögen, 750 kronor. Det är den billigaste piqueen de överhuvudtaget har. Så det är ju märkligt att det står i kontrast då mot hur det liksom uppfattas. Mm. Alltså jag måste säga, jag hade en så jävla bra typ både natt och morgon med Adrian. Jag tog honom ensam i natt och då sover man ju lite oroligare. Men oroligheten var bara att här är en annan person som ligger invid mig. Alltså som ibland kan man ju vakna klockan 3 och sen så tittar man på klockan och sen så blir man jätteglad att man inte ska gå upp förrän om 3,5-4 timmar. Så det var värt att man vaknade bara för att liksom erfara den njutningsgrejen. Och så var det när jag vaknade upp då av att Adrian rumsterade om att oj, 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 här ligger jag med världens gosigaste lilla person. Och inte en enda gång under hela natten så liksom skrek han efter en napp, han måste ha löst det själv. Eller ibland när vi sover i eget rum så kan ju han skrika efter mamma. Och då krävs det en lite extraordinär tröstning. Då måste jag ställa mig upp med honom i 10 sekunder och sen sitta med honom vid sängkanten och gosa med honom istället för att ligga ner och gosa. För då kanske jag vet inte, han känner att vi är på väg till mamma eller någonting. Och sen så kommer han till ro och sen lurar jag honom så somnar vi. Men inget sånt i natt, utan bara mys. Och vi hade en ganska lugn start på morgonen. Han ville titta på bilakuten. Det var ju ett orosmoment då, att så här, vi ska ändå till förskolan. Kommer han bli skitsur när jag avbryter bilakuten? Det gick bra. Han hade, jag kommer komma in på det sen, hans förbläst för utryckningsfordon. Men han hade med sig då en ambulans och en polisbil. Nästa så här, kommer det här... det här kan också bli en källa till stor konflikt. Att jag ska skilja honom från de här bilarna innan jag lämnar honom.
Just det.
Men han fattade konceptet med att vi skulle lägga det i lådan. Och han verkade nästan tycka att det var lite upphetsande tanke att han skulle hämta ut dem sen vid hämtning. När jag lämnade honom så behövde jag inte lämna honom till en specifik person. Alltså det finns ju olika nivåer på lämning som du kanske minns. Det finns en som är, alltså värsta nivån, att barnet skriker så fort den ser förskolan och sen så gallskriker den så att man, det försöker klämra sig fast i ens kläder. Man får liksom dra loss barnet och ge det till någon personal som kanske också så här har lite ryggont och hade velat att man förberedde den bättre, bara att man skulle lassa över ett ganska tungt.
Eller ska man hoppa över staketet och bara göra som du brukar?
Exakt, det kan man också göra. Sen finns det en nivå, det vanligaste för oss, det är väl att jag behöver lämna honom bara till en specifik person som bär honom eller tar honom i handen och liksom så att han kommer in i verksamheten. Men idag var han så taggad, och det var väl för att det var vattenpölar som han gillar, så att han bara sprang iväg. Han nästan inte varit med om förut, och jag kände liksom så här, när jag gick från förskolan och inte hoppade över stängslet, att jag hade svung i stegen. Fan vad bra det kändes, vilken natt, vilken morgon. Jag har aceat småbarnslivet. Och också så här, jag har ju världens finaste, gulligaste pojke. Så jag tittade över stängslet mot förskolegården för att få en sista skymt av honom. Och då såg jag att han stod och upprepade gånger slog en kille.
Jaha. Alltså inte,
det var en misshandelsscen.
Inte en pedagog, utan en kompis som de alltid benämner.
En lite kortare person, Stod han och slog. Svårt att hitta någon förmildrande omständighet. Jag kan tänka mig att personen liksom stod i vattenpölen där Adrian ville vara.
Just det.
Och det är märkligt, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men han hade ett... leende på läpparna i princip under den här misshandeln. Det var inte så här, oj, du har tagit min leksak, eller jag är jättearg på dig, gå härifrån, jag är arg. Utan han var lika glad som han hade varit hela morgonen. Det var som att det här, nu är jag på förskolan, här får man hoppa i vattenpölar och slå sina kompisar. Ja, nej, så då kändes det...
Men hur hanterade du det då? Alltså låtsade du så att du inte såg det och gick därifrån?
Nej, jag kunde inte göra någonting. Jag stod och kollade och var liksom beredd att nästan ropa dit för att den här personen skulle slippa få stryk. Men då var det en personal från, inte hans avdelning, utan den enda mannen på förskolan som såg det här och sa, Adrian, så här gör vi inte.
Nej.
Och då tror jag att, att det upphörde.
Ja, det får vi hoppas.
Men vilken jävel, va?
Ja, otroligt. Men ja. Ja, det påminner mig om, jag vågar inte säga någonting, för det påminner mig om när jag en gång jobbade på UR och satt med Claes, som på den tiden hette Gustafsson, men nu för tiden heter Claes Ekman och är uppeburen författare, och käkade lunch. Och jag, vi satt och pratade om barn, och jag pratade lite om att deras inbyggda liksom elakhet, att barn när de är i en viss ålder håller på att lära sig liksom gränser och skillnaden mellan mig och dig, och att en del identitetsskapandet skapar just sådana situationer som du beskrev nu, att de är väldigt direkta och ganska egocentriska och kan använda våld på ett sätt som liksom man som vuxen oftast inte gör i alla fall, och att barn är liksom lite naturligt elaka. Och att jag sen blev konfronterad av en anställd på UR som tyckte det var otroligt olämpligt att jag jobbade som programledare för ungdomar på UR och hyste de åsikten om barn. Så att jag tänker inte säga om någonting om vad jag anser om barn i den där åldern överhuvudtaget.
För, nej.
Jag, som jag har förstått det, så är det inte bara du som lyssnar på det här. Som jag tidigare konstaterade.
Nej, det finns ju fler.
Så att jag håller mig jävligt neutral.
Nej, det är svårt att döma också utifrån det här, om det var liksom att han är ung och dum. Eller om det är så att han är liksom Dexter Morgan, eftersom han ändå såg ut som att det var ganska njutningsfullt där.
Men nu skulle jag ju vilja säga saker som att barn är liksom borna psykopater, men att det sen att det där sen liksom trubbas av för att vi är ett utpräglat flockdjur som har förstått att man behöver empati och bry sig om andra för att säkra sin överlevnad, för det var viktigt med hela den flockgrejen när vi levde i liksom under andra förutsättningar än vad vi gör nu, så vår hjärna är skapad så. Så att, men jag tänkte säga någonting om att barn är psykopater.
Nej, för då kommer du vara körd på.
Nej, då är jag körd. Då är jag.
Just det, ja. Jag skulle ju återkoppla till det här att när du pratar om supermarkado, så tror vissa att det är spons. Alltså vi är så djupt inne i influencersamhället, så att folk tror att chaufförsgrejen, alltså det är, att det inte är ett jobb utan ett samarbete.
Det är ju ett samarbete.
När du skriver om det eller pratar om det, så får du liksom pengar för räckvidd och sånt.
Det är ju ett samarbete så tillvida att jag går ju dit på morgonen, och fyller bilen med kartonger med råvaror som jag sen kör ut till olika restauranger och andra affärsidkare. Och sen så i slutet på månaden så får jag pengar utav det här företaget. Så att det är ju sponsrat så tillvida att jag får betalt för arbetet. Tänk om det har gått det så långt influencersamarbete samhället att det liksom är så här, att det är så här, att man jobbar på Försäkringskassan fast man är så här, men jag är sponsrad av Försäkringskassan. Jag
ja. Jo, men det jag undrar då, alltså som vi kan vidarebefordra då till vår lyssnarskara, är: behöver du skärmdumpa räckviddssiffror för att få betalt?
Nej, alltså det är snarare tvärtom just med Supermercado, för att de har så otroligt mycket att göra, så att det är snarare så att jag frågar dem varje gång jag vill lägga upp någonting om det är okej att jag gör det. För att de vill liksom egentligen inte riktigt synas, för att de har så mycket att göra.
De har för mycket jobb.
Ja, så att det är snarare tvärtom, att det är att jag får be på mina bara knän om jag vill publicera någonting.
Snälla, för jag gör reklam för er.
Ja, typ så är det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, hörru du, jag tänkte att jag skulle prata lite om den här softgirl-debatten. Och då ska jag göra en kort recap. Jag är ganska dålig på såna här recaps eftersom jag är så jävla flummig. Men det är väl en diskussion som har varit de senaste åren. Det började väl, alltså i min värld så började det lite grann med att det var som en ny trend som jag kunde ana, att liksom lite yngre kvinnor började anamma ett lite mer traditionellt könsrollstänkande. Och det var ju bland annat de här, vad hette den podden som spårade ur när alla tjejerna började bråka med varandra? Della Q, det, just det. Det var ju de här tre kvinnorna bland annat. Jag kommer inte ihåg vad någon av dem heter. Men en av dem var ihop, eller är ihop med han som, den här, han som blev persona non grata.
Kringlan. Det är Moa Wallin.
Moa Wallin, ja, precis. Och sen så var det två andra.
Nej, förlåt, det är Anna Björklund som är.
Ja.
Det var Anna Björklund, Bianca Meijer och Moa Wallin, och det är Anna Björklund som är ihop med Kringland.
Ja, och de tre, jag lyssnade ju aldrig på podden, men jag förstod av reaktioner att de liksom stod för någonting nytt, apropå Östermalm som vi pratade om, alltså något lite mer traditionellt kvinnoideal, att det liksom är att det inte längre var så här att om vi nu tar Kakan Hermansson i ena hörnet då, som någon mer liksom den, jag vet inte om det är, det finns ju de här, jag har liksom inte riktigt koll på feminismen, där är du bättre, men det finns massa olika generationer. Det finns första generationen som är typ så här Ellen Key och sådana där, sen så finns det andra generationen,
rösträtt,
rösträtt, ja precis, så finns det andra generationen som är lite mer Ebba Witt.
Alltså, 68 generationen.
Ja, och sen så finns det då tredje generationen som då var lite mer Kakan, när det är mycket så här ord som
Fittstim var tredje, så Kakan är väl fjärde generationen.
Är det så där? Okej. Ja. Och då är det mer så här intersektionalism, och det är mer, lite mer såna här
Eller till och med man kanske ska, för det finns ju, ja men precis, alltså jag tror att kanske att tredje och fjärde är rätt lika varandra, för grejen med Ebba Witt-generationen som var ju att den var mer biologistisk och underströk skillnader mellan könen.
Ja.
Alltså det som sen Nina Björk skrev om i Under det rosa täcket som livmoderfeminism.
Just det. Alltså allting är en reaktion på det tidigare. Och sen så och då är ju då sen så Kakan Hermansson tillhör väl det här gänget också med hon, vad heter hon som började bråka, hon genusvetaren som bråkade så mycket med Ebba Witt när det var det här hon den här finlandssvenska korthåriga
Tina Rosenberg.
Hon står ju för mer det här den andra, en annan exakt gren av det. Och sen så
queerfeminism.
Ja. Och så är det väl, och jag minns ju med Kakan, så minns jag ju att när jag träffade henne första gången, när jag gjorde det programmet där jag också träffade dig första gången, Ligga med Petre, samtalet för 10-15 år sedan, då så var ju hon, jag blev lite osäker i hennes närvaro, för att jag fick en känsla av att jag som man var fruktansvärt onödig och någonting som liksom kunde så här, det där kan vi ju bara skita i, det är män, gammaldags, usch, det behöver man ju inte, vi klarar oss själva och vi är liksom bäst. Och sen så var det ofta att hon, jag kommer ihåg någon gång när hon gästade när jag gjorde det som sen blev Nisses fredag. Nu är det walk down min work memory lane här. Då var hon gäst en gång och då hade hon med sig, det var som att hon hade, om du tänker att du bjuder in typ någon rappare, så kommer det en sån här, ett entourage med farliga killar typ. Alltså gangster. Hon hade det, fast det var så här kvinnojourtjejer som satt och bara tittade argt på mig hela tiden och tyckte det var min känsla då. Det var liksom hennes klick. Och sen så då, det var den generationen, och sen så har det då kommit då de här Della Q-generationen då, om man ska sammanfatta det, som då är lite mer, står för lite mer traditionella värden så att
fast
säga.
Där kan, de är ju inte en feministgeneration, alltså de är väl inte feministprofiler alls.
Jag ska komma till det.
Ja.
Att det liksom är att det ändå har framställts som att det här är, att allting är en naturlig följd av varandra. Och att det liksom, att det ena är en reaktion på det andra, så att säga. Och det är det som jag kommer fram till nu, till den här softgirl-diskussionen som har varit nu. Alltså att det är, du berättade precis om att din algoritm fylls av tjejer som typ så här säger saker som att jag vill ta hand om en man och typ
ja,
bla bla bla.
Hela tiden, det är snygga kvinnor då. Alltså ja, framförallt på mina Facebook-reels som säger så här, I will cater him, I will suck his dick, så här, att det är jättemycket korta liksom sägningar av snygga tjejer som säger att om hon är tillsammans med en man så kommer hon göra allt för honom. Mm. Hon kommer vara hans betjänt. Hon kommer suga hans kuk. Hon kommer slicka hans röv. Och det som han ska göra då, det är att hålla henne trygg.
Mm.
Det är hans enda uppgift. Hålla henne trygg och provida.
Mm.
Och det är då så viktigt. Så då gör hon allt annat. Och också så här, har dykt upp så här, det är, att tjejer säger så här, det är viktigt att jag frågar honom om lov om jag ska göra någonting.
Ja.
Det är respekt för honom.
Just det.
Han behöver såklart inte, han är en man, han är fri, men jag kommer fråga honom om lov om jag ska gå med mina tjejkompisar på den här baren. Är det okej för honom att jag går på den baren? Om han inte tycker det, då är det inte okej. Och jag blir helt chockad när jag ser de här grejerna.
Ja. Och kåt.
Inte så mycket svenska, utan det är väl mest från USA.
Och kåt. Och känner så här, varför är jag ihop med en yrkesarbetande kvinna som typ så här jobbar hela tiden och jag måste ta hand om barnen? Så känner du. Och bara, det här vill jag inte veta. Alltså, finns det en annan värld? Nej, jag skojar bara.
Ja, exakt.
Men det som jag tycker då i den här diskussionen nu som har varit kring det här soft girl, alltså jag följer den inte via då sociala medier och algoritmer, utan jag följer den via DNs olika sidor, för det är liksom min källa till allt sånt här. För då har det liksom filtrerats ner på något vis även till dem och till såna boomers som jag. Men då läste jag Greta Skylt som skrev för någon vecka sedan, hon som tidigare hette Turfjäll, som är ihop med Erik Skylt som ju är han P2 musikkillen, va? Eller?
Som gör jättemycket bra grejer om klassisk musik och så.
Ja, precis. De är tillsammans och hon beskriver lite grann hur hon, alltså, tycker att det finns liksom, min tolkning då, alltså, att det finns liksom ingen motsättning med att vara typ en kvinna som är i karriären och som jobbar och står i och samtidigt vilja att en man förklarar saker för en och att man kan gå igång på den grejen också. Alltså män och kvinnor. Och sen så har ju det här fått olika svar från mer utpräglade feminister och så blir det liksom en ekokammare av åsikter som kastas till höger och vänster. Och nu kommer jag till det här med de här olika generationerna av feminister, att det liksom är, jag tycker att det blir så konstigt att det som är icke-feministiskt i allt det här, tycker jag, det är ju att det blir som att om du och jag, om vi ser så här Andrew Tate prata, då tänker ju inte du och jag att det har någonting med oss att göra. Alltså, alltså liksom dig och mig personligen. Utan då kan man liksom så här avfärda det som
samhället och de unga männen och...
Men det är någonting med att så fort det är kvinnor som uttalar sig om saker, så ska alla kvinnor dras över en kam. Och även inom gruppen kvinnor, att de måste typ ta ansvar och debattera mot varandra. Jag känner inget behov, jag känner inget jättebehov av att debattera med Andrew Tate, alltså som att det liksom är en del av min manlighet. Eller förstår jag vad jag menar? Alltså, utan det är mer så här ett samhälleligt fenomen. Och lite
och på samma sätt så tänker väl vi med liksom soft girls, att det är som någonting som är jättelångt ifrån oss, som vi hoppas inte ska liksom krypa närmare.
Ja, och då, men då blir det som då. Att då blir det ju som att, alltså, att kvinnor som grupp, och det är där klassiskt, alltså, att vara kvinna är att vara, det är ju en del av feminismen också, att vara kvinna är att vara liksom någonting annat än då en man, och nu inom de senaste åren så också vit man. Alltså att man inte, att allting är en vit man och sen så allting annat är av någonting annat. Så då blir, jag får en känsla av att alla kvinnor måste ta ansvar för vad alla kvinnor säger. Att det ska bli som en del av någon diskurs. Medans det är ju liksom, det är ju inte det. Utan jag tycker att man, att ibland så vissa grejer behöver man inte ens uppmärksamma, tänker jag. Att det bara är så här, att det här kan man väl bara, ja men låt dem tycka det. Som Andrew Tate, när jag pratar med mina ungar, pojkar om Andrew Tate, då tänker ju inte jag, när jag pratar med dem så tänker inte jag att de är som Andrew Tate, utan då tar jag ju upp Andrew Tate som ett fenomen, som någonting annat, och jag diskuterar liksom...
Ja, och även om det skulle vara det, så är det väl den smartaste pedagogiken liksom,
ja,
kring det.
Det är det ena, att jag fascineras av att, och då blir det som man, så känner jag så här, och då känner jag ju att jag blir en manschauvinist, för jag känner så här, gud vad de käbblar. Alltså att jag står liksom, att jag som vit man står ovanför och bara, vad ett jävla tjafs där i liksom på syjuntan. Kan jag bara, jag stänger dörren och sätter mig någon annanstans, vilket ju också är helt vidrigt, för att det är ju en viktig diskussion att ta. Om det nu är så att det är en faktisk trend bland majoriteten av unga kvinnor, att de inte vill jobba och vill bli försörjda och vill fråga sina män om lov om de ska gå till krogen. Om det är någonting som är, allomgivet, så är det så här, ja men det är ju någonting som man måste diskutera. Men jag tycker att det blir så, det blir så oklart för mig huruvida det här är någonting som folk tycker på riktigt, eller om det bara blir en sån här som flammar upp och så blir det otroligt mycket klick, otroligt mycket härligt att tycka någonting om det här ämnet som gör att folk läser det och folk rasar från liksom alla grupper. Sen finns det ytterligare en grej i det här som jag tycker är intressant, och det är, och där är jag väl lite, alltså när det gäller just manligt och kvinnligt, så är det ju att om man då pratar om så här, vilket ju också känns lite märkligt nu för tiden med när man pratar om så här traditionella könsroller, för att nu känns det som att det är 2024 och det känns som att så här, jag vet inte ens vad traditionella könsroller är längre, för det finns så många olika könsroller. Men om man nu pratar om så här att män är män och kvinnor är kvinnor på något vis, att det är så här, att då män är lite starka, omhändertagande, tysta, kan förklara saker, och kvinnor är lite mer piffiga, omhändertagande, och alltså så här glada och sprider god stämning. Alltså om vi nu säger att det är någon så här traditionell könsrollsfördelning, så tycker jag ju att det finns ju ingen det finns ju liksom ingen så här motsättning mellan att vara, att jag som man kallar mig för feminist och är liksom för jämställdhet mellan könen vad det gäller typ till exempel tycker jag ju att det är självklart att så här, jag läste i tidningen idag om att i Katalonien ska de införa gratis mensskydd för alla kvinnor. Och att det finns olika delstater i Australien där det redan är så, och i Nya Zeeland och i vissa delstater i USA och sådär. Och det tycker jag är väl så här, det är ju en självklarhet till exempel. Och sen så tycker jag ju så här att en undersköterska eller en sjuksyrra ska ju tjäna alltså precis lika mycket som någon typ av snickare, eller inte vet jag, om man nu pratar om så här traditionella yrken inom de olika könen, alltså det vill säga när det gäller lön och när det gäller liksom alltså jämställdhet i ordets rätta bemärkelse, att män och kvinnor är exakt lika mycket värda, men att man, att jag tycker att det finns inget fel i att, att jag som man anspelar på lite alltså manliga i det här nu som då går under traditionella mansrollsgrejer. Det finns liksom ingen motsättning i att jag är liksom stark och är lite alltså är lite manlig, och att jag tycker att kvinnor ska vara lika mycket värda, precis på samma sätt som att jag tycker att jag älskar ju kvinnor som är piffiga och som gör sig i ordning och som är fina och som liksom ser sig själva som kvinnor. Det är det bästa jag vet, men det gör ju inte att jag tycker att jag är typ mer värd eller att de ska tjäna mindre,
ja, eller att, de ska att alla slicka. Kvinnor måste vara precis
exakt,
så
exakt, det är det jag menar alltså, och det, det är det här jag tänker också, att så här, om man är en kvinna som inte vill gå med på hela den grejen, eller en man som inte vill vara det här manliga, då ska ju inte det vara mer eller mindre värt än någonting annat. Och det är det här jag tycker är, går förlorat i hela det här. Så att, för att om en kvinna säger, går ut med och säger så här, jag tycker om att piffa mig, jag tycker om att göra mig fin för min man, jag tycker om att ta hand om honom, och en man säger liksom så här, ja men jag gillar att vara lite man och hålla på och snickra och bygga och vara lite manlig, så behöver inte det betyda att, att jag då som person tycker att ingenting annat får finnas, och det här är allomgivet, det här måste alla, så här måste det vara för alla. Det är ju det som jag tycker är det stora problemet i hela den här diskussionen. Och då blir det märkligt tycker jag när kvinnor hoppar på varandra fast de bara har olika åsikter, medan de egentligen, många av de här kvinnorna, kanske inte de där som du ser i ditt flöde, för de känner inte till, men de som jag läser, det är ju intellektuella, smarta kvinnor som bara har lite olika åsikter, men i grunden tycker de samma sak. Jag tycker det är liksom en märklig diskussion som jag jag stänger dörren till den syjuntan och sitter och meckar med någonting istället, samtidigt som jag låter det där surret bara vara i bakgrunden, och förespråkar mensskydd som ska vara gratis och lika lön för lika arbete och så vidare.
Det tycker du verkligen är rätt. Om man tar tillbaka det till liksom oss då som bekymrade vuxna, så det som då gör mig orolig då med Andrew Tate, kanske för mina systersöner, och med softgirl-grejen för mina döttrar, det är att det känns ju som att det har ett jävla inflytande på dem. Och bara det här att det finns så mycket olika girl med så mycket olika prefix. Det finns ju då softgirl, och någonting som jag lärde mig det lärde jag mig nu. Jag har sett det här utan att veta att det kallas det. Någonting som jag lärde mig tidigare i veckan av Rut, det är att det finns någonting som heter clean girl. Har du talat om det?
Nej.
Det är att man, om jag förstår det rätt nu, så är det att man går upp jättetidigt på morgonen, dricker sånt här grönt te, gör typ solhälsningar, har en väldigt noggrann skönhetsrutin, allting är snyggt och rent omkring en. Och det är inte heller så här nödvändigtvis fel att man är en clean girl, men det som känns som lite alarmerande, det är ju att det känns som att den unga generationen så här famlar så jävla mycket efter passande könsroller, och att alla de där könsrollerna är ganska så traditionella på något sätt.
Problemet kanske blir att när man är ung, alltså det är lite som den här diskussionen om porr, för jag lyssnar ju på en podcast som heter Till sängs med Samanda Ekman och Malena Ivarsson, som ju jag rekommenderar till alla. Alltså först tycker jag att ni ska lyssna på Pappapodden, sen tycker jag att ni ska lyssna på Spring snyggt, sen ska ni lyssna på Till sängs med Samanda Ekman och Malena Ivarsson. För det är det är ju alltså, Samanda Ekman är ju våran ålder och Malena Ivarsson är ju Malena Ivarsson, det vill säga hon är, ja, hon är ju fan 40-talist alltså. Och sexualupplysare som gjorde 4 program på 80-talet som hette Fräcka fredag, som fick otroligt mycket uppmärksamhet, fast det bara var,
det är bara 4.
Ja, det är det som är så sjukt.
Det tror man ju verkligen inte, nej.
Ja, men och hon har ju blivit någon slags sån här sexualupplysare ikon i Sverige, sexolog, och har pratat väldigt mycket om det. De pratar mycket om sex bland annat i den. Och då är det just det här med porr. Då pratar Melanie Ivarsson om att ett problem är att som traditionen bjuder, så ska kvinnor inte säga vad de vill, utan de ska förutsätta att män kan tillfredsställa dem. Det vill säga, kvinnor är dåliga på att säga hur de vill ha det på generellt på gruppnivå, och män förväntas generellt på gruppnivå att då veta hur de ska göra för att tillfredsställa kvinnan. Och då när man är ung, om man då har dålig socialupplysning och bara har liksom matats med porr, så blir det liksom en slagsida åt, alltså, porrbeteende. För att män, unga män, de tror att det är så här det funkar, för att det är ingen som har lärt dem hur liksom sex är. Och då blir det det som är mer av en fetisch egentligen. Det vill säga ganska hård porr med dra i hår, strypa, analsex och så vidare. Blir då liksom någonting som de tror är, det är så här tjejer vill ha det. Och eftersom tjejer då är så här, generellt på gruppnivå, allt det här är på gruppnivå, är viktigt bara att markera hela tiden. Medan då tjejerna tänker att männen är de som ska veta hur det går till, och så tror männen att det är så här det går till, så blir det som en ond spiral. Och det är lite samma sak med det här, tänker jag, att om man då blir då när man håller på och söker sin identitet, om man då blir matad med Andrew Tate respektive softgirl grejer igen, innan man har fått egentligen något perspektiv på livet och förstått liksom vad det egentligen handlar om, så kan det bli att man faller in i det där på ett ganska destruktivt sätt, vilket är ju problematiskt. Och det här handlar ju om, och det pratar Malena Ivarsson jättemycket om i väldigt roligt avsnitt när de pratar om det där, för att hon hakar upp sig så mycket på analsex. Det blir som en gul, rolig grej. För att hon tycker att man som 40-talist och mormor ska prata med sina barnbarn om sex. Och sen så hakar hon upp sig på analsex, vilket gör att det blir väldigt roligt. För att Samanda är så här: okej, så du tycker, ditt tips till alla mormödrar där ute, det är att de ska ta det viktiga analsexpratet med sina 7-åriga barnbarn. Ganska kul. Men ja. Och det här tänker jag också är en grej som jag tänker med mina barn, utan att vara så här: hörru du grabben, du ska veta det att kuken ska inte in i röven direkt, utan man frågar först. Så är det ju inte. Men däremot att man liksom försöker nyansera bilden av livet och liksom hur det funkar traditionellt, och hur liksom män och kvinnor i historien har samverkat, och att det är så här, att det här softgirl-grejen är en gren av kvinnligheten som ju liksom inte är någonting som alla måste vara, och där Andrew Tate idealet är liksom inte heller någonting som man måste vara, utan det är liksom någonting som en typ av manlighet som finns, och att man att man i och med detta liksom undervisar sina barn och också i sitt sätt att leva. Det är klassiker ju att barn gör ju inte som man säger, de gör som man gör. Och liksom att man försöker föregå med gott exempel och tänker på de grejerna och inte bara förfasas hela tiden av...
Du menar att när du ligger med någon, eftersom du, vardagsrummet är ditt sovrum, då är det inte analt utan det är vaginalt.
Alltså när jag ligger med tjejer och barnen är hemma, då är det väldigt vaniljigt och väldigt omhändertagande, och det är väldigt viktigt att tjejen liksom står i centrum. Mm. Att jag liksom hörsammar hennes krav, och det blir liksom inte då att jag hänger upp knullgungan och börjar piska henne utan att fråga först. Gör jag det, så är det viktigt att barnen hör att jag säkerställer att det här är någonting som kvinnan i fråga vill och efterfrågar, så att de vet när det liksom hänger en kvinna i vardagsrummet i taket bunden, så ska det vara liksom samtycke. Alltså det är otroligt viktigt för mig att det kommer fram tydligt för barnen. Ja, så är det. Verkligen.
Jag måste ta upp med analsex där. Där brukar jag prata om jättemycket med ungdomar. Jag skrev till och med, googlade jag fram nu när vi pratade, en text i Expressen redan 2009 som hette "Det är jag som pratar analsex med era barn". När det var en analsexdebatt. Det har ju alltid varit så, i alla fall så länge som jag har hållit på med de här frågorna, att det har varit liksom så här: herregud, nu är det en analsexexplosion. Men det har aldrig riktigt kunnat påvisas att det är någon sån
politik. Eller som vi säger i pappapodden, analsexplosion.
Snyggt. Men det som jag tänker att, som jag brukar prata med killar om, det är dels då så här, hur man gör när man gör det. Alltså, för det är ju lite annorlunda än vaginalt samlag eftersom det inte finns någon lubrikation där. Men sen också prata om då, alltså man nyanserar ju bilden bara genom att prata om att det, killar också har en ändtarm som är exakt lika penetreringsvänlig eller ovänlig som en kvinnlig ändtarm. Då är det många som kanske är liksom mer obekymrat analsamlagsentusiastiska som entusiasmen falnar något när de tänker på det på det viset.
Men också att, återigen, att analsex är liksom en gren av sexet som liksom inte, det är inte självklart att det är någonting som alla går igång på, varken killar eller tjejer. Det är liksom inte självklart att det ska in saker i röven. Det är liksom, det är någonting som man lär sig att tycka om, eller lär sig att så här, nej men det, eller, det här är ingenting för mig. Så. Men apropå en grej med analsex som jag tycker är väldigt spännande, om jag nu ska bli lite personlig. För jag tycker att det är
du tycker du ska.
Ja, det vet jag du tycker. Men det är ju, för du har ju pratat om att sexualisera könet genom att ansa könsår och så vidare, att det liksom man tar bort liksom kissfunktionen från det, alltså den, utan man gör det också till någonting sexigt. Precis på samma sätt brukar jag tänka kring analen, att alltså om det är en sexig situation som ska uppstå, så tycker jag att det är viktigt för mig också att man sexualiserar hela den grejen. Och då, nu blir jag väldigt, alltså nu korsar jag gränsen från personligt till privat, vilket jag vet att du kommer tycka är otroligt härligt, mannen. Men det finns den här, det finns olika termer för det, men jag brukar kalla det för analklänser eller någonting. Jag kallar det för i alla fall. Det är ju sådana som en, du vet, när man tar bort öronvax, när man har en sån här liten som en blåsbälg grej som man fyller,
jag vet en inte douchebag.
Jag vet inte riktigt hur de funkar. Alltså man, jag har aldrig gjort det på öron, men fyller man den med lite vatten och sen så suger man ut, eller är det bara att man suger ut vaxet och det är genom luften, eller förstår du vad jag menar? Hur funkar en sån?
Men det är en sån blås, ja precis.
Ja, som man trycker ihop och så suger man ut. Precis sådana finns ju för analbruk, fast då fyller man den med vatten och sen så för man upp den i analen och så sprutar man in vattnet och så får man som en liksom en snabb laxeringsgrej, att man tömmer ut liksom ändtarmen. Alltså det är ju inte att man gör någon såhär, som jag gjorde när jag skulle göra en sån här koloskopi, att man sitter en hel natt och dricker vätska och att det är helt rent i hela tarmsystemet. Nej. För att de ska få upp en kamera. Men man eventuella liksom rester som kan nås av någon typ av grej som man för in en decimeter försvinner, så att säga. Det kan jag verkligen tycka är ganska sexigt att göra på mig själv, om jag vet att det ska vanka sex, för att då har jag liksom så här, och så är det ansatt, nu är det så här, nu har jag tagit bort kiss och bajs grejen från det här, nu är det bara sex alltihop. Och det är någonting,
ja, men
som
det där skulle väl vara rätt ögonbrynshöjande för många 15-åriga killar, kan jag tänka mig. Det får du berätta för din son, om han inte redan lyssnar på det här.
Alltså sånt här berättar jag kanske inte så här målande, men absolut, när tillfället bjuds så för jag fram sådana här saker. Men det gäller ju också precis på samma sätt som det gäller i sex, att man inte ska göra saker som inte är efterfrågade, utan man ska liksom säkerställa att det finns ett behov av det här. Så kan det bli väldigt konstigt om man likt då Malena Ivarsson som mormor sätter sig och tar analsexsnacket vid över bullarna helt plötsligt när man sitter och fikar. Så sånt här måste man ju sköta rätt snyggt och vara lite finkänslig när man tar upp det. Men det
är fascinerande det där. Alltså jag är ju, för att vara liksom så sexpositiv som jag ändå är, och tycker liksom att sexualiteten är en stark kraft i mitt liv, och dessutom då har pratat jättemycket om analsex, så är jag otroligt anti-analsex personligen. Alltså mer än någon annan.
Med tanke på det som jag precis berättade, så kan du ju gissa vad jag står i den frågan.
Men ja, du vill bli penetrerad. Ja, det är helt underbart.
Jag säger inte det. Alltså jag det är liksom, det har jag inte sagt rakt ut.
Man
får dra sin egen.
Nej, men jag är till och med på den nivån att om jag har tittat på någon slags porr, självklart av mainstreamslag.
Ja. Så och det är liksom, du tittar ju bara på sån, alltså porr där det är liksom säkerställt efter konstnärliga regler att alla inblandade har gett sitt samtycke till allt som händer.
Nej, men så på riktigt, det. Jag är extremt vanilj där, så till den milda grad, alltså att om det går över på analsamlag så tappar jag intresse, alltså att jag tycker det är lite äckligt. Jag vet inte om jag har något så här bajstrauma från barndomen eller någonting, men för mig, jag har aldrig lyckats sexualisera det området, varken på mig själv eller på någon annan.
Nej.
Och det är som sagt då ingen ideologisk hållning. Utan
och det här är ju du och jag. Nu säger inte jag vad jag står i den här frågan. Man får dra sina egna slutsatser. Här är ju du och jag ett typexempel på hur det här kan vara olika hos olika människor. Och att precis så är ju med allting. Att det liksom är, och människor är olika, har olika åsikter, och det blir läskigt om samhället pekar åt ett håll där någons åsikt ska vara liksom den som gäller. Utan man måste...
Gud, nu kom jag på, det var ju någon ganska nyskild person som vi båda känner som sa att det var så jobbigt med dejtinglivet för alla killar bara vill bli knullade i röven.
Aha, ja, det har jag glömt bort.
Alltså,
Ja, men det är också, alltså det är ju samma sak där. Alltså när det gäller, för att det finns ju en slagsida.
Det är en person som har koll på Korea, kan man säga, tror jag, som sa det.
Ja, det finns ju en slagsida i det här att det är liksom att kvinnor inte ska behöva bli knullade i röven om de inte vill. Men det är ju också på samma motsatt grej gäller. Man kan ju inte kräva att bli penetrerad i röven. Om jag skulle ha sex med dig till exempel, och jag nu säger nog, jag har inte sagt någonting om det, men gillar att bli penetrerad, så kan ju inte jag kräva det av dig om du inte gillar det. Alltså att penetrera. Nej. Heller. Alltså det går ju åt båda håll.
Turn off, då får du hitta någon annan.
Ja, det går ju åt båda håll, allting. Och det, sex handlar ju så mycket om att man ska veta vad man vill. Och att man ska också kommunicera det. Och om det är ungdomar, så handlar det ju om man måste ju också ta reda på vad man gillar och vad man inte gillar. För att om man då tror att analsex är liksom värsta, det är det man ska göra, för att det är man liksom, det har man sett överallt och det är ingen som har sagt någonting annat, då blir det ju problematiskt. För att då, om man då inte gillar det, varken att penetrera eller bli penetrerad, så tror man att man är onormal. Så, och man tänker både som kvinna då att man kanske måste gå med på det, och som man tänker man så här, gud, det här måste jag göra, för det är så här det funkar. Och då måste man ju lära sig att det är ingenting, när det gäller sex så finns det ingenting som är så här måste det gå till, så här måste det vara, utan man måste hitta sig själv. Och där är det ju också
Ja, precis, men sen, samtidigt så, om man ska liksom se självkritiskt då på min egen sexualitet. Så om jag träffar då en samlagspartner, så är det viktigt att den respekterar mina gränser, såklart. Och att, menar, det kommer ju bli kontraproduktivt om den börjar göra saker som jag inte tänder på. Men samtidigt så kanske så här, så kanske jag borde frigöra mig. Alltså för att jag känner ju till ändtarmens erotiska potential. Men det är förmodligen inte så att jag inte gillar det för att jag inte har tillräckligt många känsliga nervändar där, utan för att det är något samhälleligt ok som jag bär på, liksom någon bajsupplevelse i barndomen eller någonting obehagligt, någon febertermometers konnotation. Så att jag kanske liksom borde åka på ett tantraläger och ägna hela helgen åt anal workshops och sen komma tillbaka som en ny människa liksom.
Ja, om du vill det. Alltså så här, om du tycker att det är, alltså sex ska ju vara roligt.
Ja, men det kanske är viktigare än det äventyrsloppet som jag ska göra i Sörmland nu i helgen, så kanske jag bara ställa in det och ägna hela helgen åt min ändtarm och andras.
Om jag nu skämt åsido, alltså så här, jag tycker att om det är så att du känner att du skulle vilja prova analsex och se om det faktiskt är någonting som du gillar, för att du känner så här att du är en nyfiken person som vill testa allting innan du dör, då är det klart att du ska göra det. Men det finns ju ingenting, det finns ingenting i samhället eller i liksom som jag anser i alla fall, som gör att du ska känna dig tvingad att göra det. Nej. Alltså däremot, så om du vill det och vill försöka utforska den sidan av sig själv, då är klart att du ska göra det. Problemet blir ju om du, just som jag sa, känner dig tvingad att göra det. Vare sig det handlar om att ge eller ta.
Jag känner mig inte tvingad.
Nej.
Men jag måste fråga också, det här var ju otroligt intressant sidospår. Hur gick det till då när du skaffade din första douchebag?
Nej, men jag läste om det och sen så var jag inne. Jag läste om det och sen så var jag inne. Det finns en, jag tycker inte om att köpa saker online som du vet. Och det finns en jättebra sexbutik på Östgötagatan där en kvinna i, hon är något äldre än jag.
De är det är samma gata som min brorsa bor på, ganska så här shady gata på Södermalm.
Ja, det är en jättetrevlig sexbutik och hon som jobbar där är liksom otroligt härlig och väldigt liksom, alltså väldigt sexpositiv, men hon utstrålar inte det, utan när jag var där och köpte den här douchebagen, då var det, det var innan jul och då var det liksom julmust och pepparkakor som stod framme och sen så förklarade jag om den här grejen som jag hade hört om och då berättade hon liksom exakt vad det var, hur det funkade och visade olika, och det var väldigt väldigt trevlig upplevelse på alla sätt och vis.
Fan vad roligt att du verkligen söker till att vill gärna prata med någon om det och se till att få rätt grejer och liksom sådär.
Ja, men det är ju så jag gör med allt ju. Jag liksom med kläder eller med vad det än är. Så jag söker expertis. Till exempel löpning, då vänder jag mig till dig. Eller John, min kollega. När det gäller sex, då vänder jag mig till den här 40-80-åriga kvinnan på Östgötagatan. För att hon har koll på grejerna.
Nu sa du 40-80-åriga, så du kunde, mellan 40-80 eller
48? Nej, 48,
eller?
Jag bara gissar. Alltså hon var inte riktigt som jag, men hon var, jag tror inte heller att hon var 50.
Hon var som Bettina Philipsson.
Exakt, för att återknyta till ett tidigare avsnitt. Hörru du, jag har tvättstuga nu.
Ja, du ska du få tvätta. Ja. Och glöm inte, alltså man ska inte bara tvätta sina intima delar, utan också sina kläder. Och sen så är man redo, fit for a fight.
Så är det.
Tack för idag.
Tack
hej
för
då.
Idag, hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.